Hej och välkomna igen tillbaka till en salig blandning och poddserien Det vi inte pratar om. Idag så har vi kommit till avsnittet som kommer handla om självbild och identitet. Och idag så har jag en ny gäst med mig som heter Andreas Abrahamsson. Hej Andreas!
Hej! Tack att jag får vara här.
Ja, men kul att du var här. Mm. Kan inte du berätta vem du är?
Jag heter Andreas, jag får alltid tänka efter, 37. Nej, jag fyller 37, jag är 36. om några veckor. Jag har alltid lite koll på just de här, när jag fyller år på påskafton. Jag gör det, jag tror att det var 11:e år, fyller jag på påskafton. Uh-huh. Så när man räknar tillbaka så vet jag att det började när jag var 4, för då käkade jag så mycket godis på påskafton så jag brutalt kräktes upp.
Oj.
Stövade morötter, vet jag.
Men du käkar godis.
Ja, exakt. Så att i år är ett sånt år. Ha. Så att det infaller på påskafton. Så jag hoppas att jag ska undvika det. Mm. Annars så bor jag i Lo utanför Allingsås och har 3 små barn. Mm. Så de kommer nog hjälpa mig att äta godis i så fall också. Och gift med Anna-Karin. Okay. Så där jobbar jag som pastor.
Härligt. Mm. Hur länge har du jobbat där?
Jag är inne på mitt 4:e år. Nej, jag börjar. Jo. Precis. Jag är nog inne på mitt 4:e år. Mm. Så måste det bli.
Wow. Mm. Bra jobbat.
Tack.
Och idag kommer vi prata om självbild och identitet. Mm. Och jag har en fråga till dig innan vi börjar där. Mm. När du var liten, hade du någon som du såg upp till då, eller som du kände, men den här personen skulle jag vilja bli som, en kändis eller superhjälte eller någon annan?
Ja, precis. Jag kommer att tänka på en superhjälte som heter Gizmo Quack. Jag är inte säker på att folk vet vem det är.
Nej. Ingen aning.
Nej, precis. Det fanns en period de gjorde en serie typ. Ja, det var ju inte Kalle Anka, men det var ändå de figurerna. Så Gizmo Quack var någon slags brorson som var rätt så lustig och lite klantig. Men på något sätt så när han sa ett ord, krackelibrankelfnatt tror jag det var. Faktiskt.
Okay.
så hade Uppfinnar-Jocke i Kalle Anka gjort en superhjälterustning. En robotrustning som kom och flög och liksom monterade sig på honom. Då. Så han var superhjälten Gizmo Quack.
Aha.
Så att jag vet att honom såg jag upp till. Jag tyckte han var väldigt häftig faktiskt.
Oh, wow.
Så det var på något sätt ett klantigt, lite osäkert inre och ett ganska tufft yttre. Liksom. Så det var ganska... Ja, det vet jag att jag lekte mycket med.
Ja, härligt. Och idag ska vi prata om självbild och identitet då.
Mm.
Det blir spännande. Och vi har lagt upp det idag så att vi kommer dela upp det lite grann i 2 delar, det här poddavsnittet. Så först så kommer jag prata om självbild och så kommer vi prata lite om det. Och sen kommer du, Andreas, prata lite om identitet.
Mm.
Och så kommenterar vi det.
Yes.
Så vi går in på självbild helt enkelt.
Kör på.
Först och främst, det finns ju massa sådana här självord. Självkänsla, självförtroende, självtillit, självbild. Hur ska man veta skillnaden? Och jag tänkte dra bara lite kort skillnaden mellan självkänsla, självförtroende och självbild för att få koll på liksom vad som skiljer dem åt egentligen. Självkänsla, det handlar om den jag är. Det handlar om mitt värde. Om jag har en bra självkänsla så känner jag mig värdefull. Självförtroende, det handlar om det jag gör. Jag till exempel, jag är bra på att spela piano. Så om du sätter mig framför ett piano så kommer jag antagligen känna mig bekväm där. Ger du mig en trumpet så kommer jag inte känna mig bekväm. För att det kan jag inte. Så att när jag spelar piano så har jag bra självförtroende. Och när jag spelar trumpet så har jag inte det. Så det handlar om det jag kan och det jag gör. Och sen har vi då självbild då, som vi kommer att prata om idag. Och det handlar helt enkelt om hur jag ser på mig själv. Och vilken bild jag har av den jag är. Så när man läser på självbild på internet så kan det stå så här till exempel. Självbilden sammanfattar vem du tycker att du är. Det kan till exempel bero på uppväxt, intressen, värderingar, temperament och utbildning. Självbilden påverkar hur du talar, vad du säger och hur du lyssnar. Den handlar också om hur du tror att du uppfattas av andra. Självbilden behöver inte vara helt tydlig eller stämma med vad du visar utåt. Men det är ofta lättare att umgås med andra när den självbild du har stämmer med hur du uppfattas av andra. Om inte självbilden bekräftas av andra kan konflikter uppstå både inom dig själv och i förhållande till andra. Självbilden kan vara olika beroende på vilken situation eller miljö du är i och påverkas även av självkänslan och självförtroendet. Självbilden förändras också genom livet. Så där har ni lite kort om självbild. Och hur formas då självbilden? Hur får man den bilden man har av sig själv? När jag gick på bibelskola för ett par år sedan så hade jag en lärare där som förklarade det som att alla människor du möter är speglar. Oavsett om du känner dem eller inte känner dem så är de speglar. Och när man hör det så kan det låta lite flummigt eller så här bara, aha, vad betyder det då? Men när man tänker efter så är det ganska logiskt, för vad går jag att titta mig själv i om jag vill ta reda på hur jag ser ut? Jo, men jag ställer mig framför en spegel. Den visar mig om jag, hur håret ligger idag eller vad jag har för ögonfärg eller sådär. Och på samma sätt så kommer sättet människor hälsa på mig, titta på mig eller reagera när jag kommer nära dem ge mig en bild av vad jag är för typ av person. Till exempel, när jag kommer hem till min pojkvän, då ropar han alltid hej och så lämnar han det han håller på med. Han kommer och kramar mig och så hälsar han på mig och sen så står han och väntar när jag tar av mig skorna, ler och frågar hur jag haft idag. När jag kommer hem till honom så känner jag mig väldigt speciell. Jag känner mig uppskattad och sedd, att jag är värd att gå fram och hälsas på och liksom lämna det man håller på med. Jag upplever att jag är intressant och att jag är en person som man vill umgås med. Alltså när jag kommer hem till honom så får jag en väldigt fin bild av vem jag är. Och det gör att jag mår bra. Och därför är han en bra spegel i mitt liv. Men till exempel så har jag också varit med om när jag har mött människor som inte har gett mig en lika rolig bild av den jag är. Och jag kommer särskilt ihåg en incident när jag var i mellanstadiet. När jag gick i mellanstadiet och vi skulle ta skolfoto. Och alla sprang runt och fixade sig och skulle liksom göra sig i ordning för att se så bra ut som möjligt på fotot. Och där ibland så var jag en av dem. Även om mitt kompisgäng inte var det populära kompisgänget så ville vi ändå se bra ut. Och så vet jag att, men jag kom bara på liksom att nej, jag måste bara kolla en sista gång hur jag ser ut. Så att jag vände mig till en fönsterruta i klassrummet för att spegeln på toan var upptagen. Och så kollade jag till hur håret låg och sådär. Och så hör jag bara hur folk börjar skratta. Och jag vände mig om och mycket riktigt så är det ju mig de skrattar åt. Och där och då så känner jag bara att jag ville sjunka genom jorden. Jag känner mig så patetisk, jag känner mig löjlig och ovärd att vara fin. Och det kändes verkligen som att jag var så utstött. Liksom. Det var jag och det var dem. Och det kändes så jobbigt. Jag skämdes verkligen över den jag var. Så att de i den situationen gav mig en väldigt dålig bild av den jag är. Eller den de tyckte att jag var. Eller jag uppfattade mig själv som. Så det är två stycken olika exempel på speglar, då, kan man säga. Och kanske har du som lyssnar noterat att i första exemplet, när jag hade en bra spegel, då mådde jag också bra. Det fick mig att känna mig speciell och det fick mig att känna mig värdefull. Och kanske noterade du att i andra exemplet så mådde jag jättedåligt över mig själv och jag kände mig patetisk och värdelös. Så den bilden jag hade av mig själv, den påverkade också min självkänsla. Och så, precis som det stod på 1177 som jag läste ifrån tidigare om självbild, så kan alltså de här två gå ihop. Och kanske kan det vara så att om du bättrar på din självbild så kan din självkänsla också stärkas. Och det hade jag behövt höra när jag var ung i alla fall och fortfarande. Men jag tycker att det är häftigt. Och då kan man ju fundera på, hur gör man då för att få en bra självbild? Och nu har jag tagit fram 3 tips till er som jag själv också har fått. Och då får ni pröva dem och så får vi se om det funkar eller inte. Men jag tror att det kan vara någonting på spåren. Det första tipset jag har för att forma en god självbild, det är att spegla sig i människor som ger en bra bild av den man är. Alltså umgås med människor som får dig att känna dig vacker, som får dig att känna dig speciell och att du är värd liksom att få uppmärksamhet. Och har du vänner som trycker ner dig eller som får dig att må dåligt över dig själv, så kanske det är dags faktiskt att göra sig av med dem och söka andra människor som får en att må bra. Sen kan det vara så att man har kollegor eller klasskamrater som faktiskt inte går att göra sig av, utan de bara är där. Men då kanske vikten blir ännu viktigare av att ha vänner vid sidan av jobbet eller utanför skolan. Liksom. Så att försök söka dig till personer som får dig att känna dig värdefull. Det andra tipset, det är att låta sin egen insida bli mer lik sin utsida. Och nu kommer en annan bild som jag fick med mig från bibelskolan. Det var väldigt bra att gå bibelskola för övrigt, det borde ni göra.
Kan rekommenderas.
Ja. Och det var bilden av en skattkista. Då menar min lärare att en skattkista har en utsida. En skattkista kan se väldigt pampig ut. Den kan också se väldigt gammal och träig och rutten ut. Och sen när man öppnar den så kanske man inser att oj, här var det fullt med coola böcker. Eller här var det fullt med guldmynt och liksom silverhalsband och grejer. Att den, på utsidan så ser man inte alltid vad som finns på insidan. Men de har en utsida och en insida. Och på samma sätt så är det med oss människor. Mm. Att vi har också någonting som vi vill visa ut yttre. Och vi har någonting på insidan som bara vi kan se då. Och ibland så stämmer vår utsida väl överens med den vi har på insidan. Och ibland så väljer vi att visa upp en fasad till exempel. Jag kanske väljer att visa mig tuff i skolan. Eller att jag inte gråter. Att jag inte tar någon skit. Eller så vill jag ha liksom, visa mig som klassens clown. Att jag är sprallig och gör massa coola saker på helgerna. Men i själva verket så kanske jag inte alls är tuff. Mm. Jag kanske inte alls inte gråter. Jag kanske gråter när jag kommer hem. Jag kanske faktiskt tar åt mig när folk säger någonting taskigt åt mig, även om jag inte visar det utåt. Eller så är jag faktiskt en lugn person som älskar att titta på Melodifestivalen på helgerna och inte vara ute och röja. Och då är ju min utsida väldigt olik min insida. Ibland så kan man ju prata om masker. Alltså att man visar upp någonting utåt som en fasad som egentligen inte stämmer på insidan. Och det är lite det handlar om. Liksom. Och kanske har man fått påtryckning av andra att visa upp en person som man egentligen inte är. Men det kan också vara, som det har varit i mitt fall när jag har varit ung, att jag har haft krav på mig själv. Eller en bild av en person som jag vill vara. Och därmed försökt visa den utåt även om jag själv inte riktigt lyckas med den varje gång. För mig så var det att visa sig check till exempel och att alltid vara sprallig och gärna lite sportig. För det tyckte jag var coolt. Men grejen med det här beteendet, det är ju att det är extremt påfrestande. Vi mår liksom inte bra av att ständigt behöva hålla upp den här fasaden som egentligen inte stämmer överens med den vi är. Mm. Utan det vi mår bra av, det är ju när vi vågar vara dem vi är på insidan, också på utsidan. För då behöver vi inte låtsas längre. Mm. Och det är det här tipset handlar om då, att våga vara den man är på insidan, också på utsidan. Jag behövde erkänna att jag är inte bra på fotboll. Och när jag gav mig in i en fotbollsmatch så var det mycket godare att komma in med inställningen att jag är inte proffs. För då behövde jag heller inte bli besviken när jag misslyckades. Utan snarare blev jag ju positivt överraskad när jag lyckades göra någonting bra. Så det var så mycket skönare att bara släppa den pressen. Mm. Och släppa alla liksom de här kraven på att man ska vara någon annan än den man är. Mm. Sen kan det också finnas roller som man behöver gå in i ibland. Typ att vara lärare eller förälder eller ledare någonstans. Och då kanske man helt plötsligt behöver ta en roll som man egentligen inte är. Man kanske är en cool, lugn person. Men ibland så behöver man också ställa sig upp och bara, nu behöver ni vara tysta. Mm. Eller ta till en lite energisk samtalston kanske för att folk ska bli peppade. Och då, det kan man också få göra. Mm. Men det är liksom en annan sak. Mm. Och sen kan det också handla om att att våga vara där man är på insidan också på utsidan är ju inte heller att du ska ta med dig alltså alla dina personliga problem och blotta dem för alla eller att du ska säga allting om dig själv till dem du möter. Det är inte heller samma sak som att visa den personlighet du egentligen är. Mm. Så att, blanda inte ihop dem utan men våga vara dig själv.
Jag fick ett tips där för något år sedan. Det var någon som sa att ja, men, var alltid ärlig, men du behöver inte säga allt.
Ah.
Och det är ju som folk frågar både på Donsö tidigare, då var ofta hälsningsfrasen, ja, allt bra eller? Mm. Hur kan jag svara ärligt på den frågan? Nej, det går ju inte, för allt är aldrig bra.
Nej.
Man kan säga, ja, mycket. Mm. Eller en del. Och jag märker att folk var inte riktigt vana att man inte sa med självklarhet, ja, ja, allt är bra.
Mm.
För att någonstans så byggde man ju upp en osanning i båda parter. Bara, nej, men det här är ju inte sant. Och det vet vi båda två. Då var det bättre att säga, ja, men var ärlig, men du behöver inte säga allt.
Mm.
Bara, ja, men just nu är det lite på det området. Eller just nu, ja. Eller ja, det är sådär. Men ja, tack för att du frågar.
Ja.
Och det var ett sätt att på något sätt både skydda sig men också vara var ärlig.
Ja, det är ett väldigt tydligt exempel.
Mm.
Ja. Tack för det.
Mm.
Så alltså, man kan försöka avspegla sig i personer som är bra för en. Och försöka vara den man är på insidan. Också på utsidan.
Mm.
Var ärlig. Det tredje tipset som jag vill skicka med, det är att våga ta itu med alltså negativa tankar. Tankefel. Tankefel, det är tankar som vi trycker ner oss. Och några vanliga tankefel kommer jag lista här följande. Det första tankefelet är generalisering. Det handlar om att tänka, alla kan det där. Alla har det där. Så jag borde också kunna det där eller ha det där. Och om jag inte har det, nej, men då är det något fel på mig. Jättevanligt att tänka så. Mm. Men det är inte bra att tänka så. Det andra tankefelet, det kan vara att man förstorar eller förminskar saker. Till exempel, den där tjejen tittade jättekonstigt på mig. Hon måste ju hata mig. Fast egentligen så kanske bara var en person som råkade fastna med blicken på just dig i matsalen utan att det var avsiktligt. Då har du förstorat någonting.
Mm.
Och det kan också handla om att en sån kommentar som att säga att men, han kommer aldrig gilla mig. Fast man inte vet det. Utan då har man förminskat det istället. Liksom. Ett tredje tankefel kan handla om negativa förväntningar. Och det handlar om att om jag går in och sätter mig själv i matsalen för att jag tänker redan innan att det är ingen som kommer vilja sitta med mig. Eller den personen hejade inte på mig. Det är nog ingen som vill heja på mig.
Mm.
Man drar negativa slutsatser och har negativa förväntningar innan det ens har skett. Ett fjärde tankefel heter snyggt selektiv abstraktion.
Och det här,
ja, precis. Det här är någonting som jag tror att ja, men i alla fall jag och mina tjejkompisar kan behöva jobba lite på. Och det handlar om att välja ut en specifik liten detalj och låta den prägla hela situationen.
Ja.
Och det kan handla om ett litet ordval till exempel i ett sms från en partner och så missar man hela det gulliga innehållet bara för att man haka upp det på ett litet ord.
Mm.
Också fel. Också så dumt. Så det är selektiv abstraktion. Sen finns det tankefel som heter stigmatisering. Och det handlar om att ge sig själv en etikett. Alltså jag är en tönt. Eller jag är ett misslyckande. Eller jag är ett F-barn. Det är bara sån jag är.
Mm.
Och därför behöver jag inte ens försöka i skolan. Så att utifrån den man trycker liksom på sig själv att vara, så bildas också ett beteende.
Mm.
Och det kan också vara som i förra avsnittet så tog vi upp bara lite kort. Att vara alkoholistbarn kontra att vara barn till en alkoholist.
Mm.
Beroende på hur du lägger betoningen så kan du antingen få liksom alkoholist som din identitet genom att säga alkoholistbarn.
Mm.
Men om du säger att du är barn till en alkoholist så blir det ju barn som är din identitet.
Mm.
Inte alkoholismen. Och det sista tankefelet är kanske det vanligaste, ständig jämförelse.
Mm.
Hon är så smal, så jag borde också vara det.
Mm.
Eller han kan både spela gitarr och spela fotboll.
Mm.
Och jag kan inget av det. Att man går runt och jämför sig hela tiden. Så det här är exempel på tankefel då. Och jag tror att det är extremt vanligt att man antingen har tänkt så här någon gång eller att man har tänkt på något av de här sätten flera gånger. Och det som blir problematiskt är ju när vi tänker så här väldigt ofta.
Mm.
Och då kan det vara bra att analysera sina tankar och försöka jobba på dem och påminna sig om att de är just tankefel. Alltså det är inte rätt att tänka så här, utan de vill bara bryta ner och ljuga för oss. Och istället så behöver vi då ändra våra tankemönster kanske och försöka sluta lyssna på de här tankefelen och kanske fundera över vad är sant egentligen om mig, eller varför lyssnar jag på just det här, varför lyssnar jag inte på det som är bra?
Mm.
Och hur vet jag vad som är rätt?
Mm.
Ja, det var lite en självbild. Och kanske också bara nämna att för andra runt omkring, man kan också hjälpa till att stärka någon annans självbild.
Precis.
Och där finns det 4 jättelätta grejer som man kan göra. Och det första är att notera. Det andra är att bekräfta. Det tredje är att respektera. Och det fjärde är att dela liv. Tänk att du befinner dig liksom i ett sammanhang. Du sitter i en grupp till exempel med kompisar och så kommer en ny person. Det första som är viktigt att göra när det kommer en ny person in i det här sammanhanget är att titta upp, notera att den är där. Men det räcker inte att bara notera och sen återgå liksom till samtalet. Mm. Utan det är också jätteviktigt att bekräfta, heja på personen, fråga om den vill vara med. Och sen så behöver den, när den väl är med, också få känna sig respekterad. Även om den är annorlunda, även om den tänker annorlunda eller pratar på ett annorlunda sätt. Att det är viktigt att visa att det är okej att du är med här. Mm. Även om du inte är som mig eller som min kompis bredvid. Och det fjärde är dela liv. Det handlar om att man också har en dialog med personen. Alltså att om du frågar hur den mår så ska du också kunna svara själv att jag mår så här. Att man vågar visa att jag vill också dela med mig själv till dig. För att då känner den sig involverad.
Mm.
De här 4 grejerna är jätteviktiga. Och gör man bara det första så kommer den inte känna sig sedd och bekräftad. Gör du bara notera och bekräfta och sen inte respektera så kommer den heller inte må bra liksom i sammanhanget. Utan det är viktigt med alla de här 4 då. Det var självbild.
Det var självbild. Intressant, vad kul att höra.
Jag funderar på, för det är så starka, det är så oerhört starka krafter.
Ja.
Och någonstans jag sitter och tänker på min egen, när jag var tonåring så gick vi mycket och hyrde film.
Ja.
Det här är så här fornminnen, ni vet, videospelare innan DVD. Spola fram och tillbaka. Ja. I alla fall, vi var ett kompisgäng som gick ner till videobutiken i Arvika där jag är uppvuxen och hyrde film.
Ja.
Ett par, tre gånger per helg ibland. Och jag vet att det var nästan aldrig mina val som gick igenom. Så att när jag liksom föreslog någonting så blev det nästan alltid nedröstat. Och då är du lite inne på det här med spegeln. Just hur deras attityd mot mig egentligen fortsätta att bekräfta en negativ självbild.
Ja.
Någonting som jag hade nog tänkt. Och jag tänkte mycket riktigt, nej, men jag är intressant eller mina åsikter är inte värdefulla eller är det den typen. Och det här satt i ganska länge. Det var nog säkert 10 år i alla fall.
Ha.
Tills jag faktiskt började prata med Jesus om det här.
Mm.
Och där har vi en oerhört fin gåva som människor. Vi har fått fantasin.
Mm.
Och den är den helige ande rätt så duktig på att använda. Mm. Så att jag vet att och jag har varit med och bett för andra det här, men jag tänkte jag tar det själv också.
Mm.
Så att jag satt ner och sen så slöt jag ögonen och så gick jag tillbaka till de här minnena, för det är ju som små filmer i vårt huvud liksom.
Mm.
Och så sa jag, men Jesus, hur ser du på det här egentligen? Och där då i min fantasi så upplever jag hur jag står framför videohyllan och liksom tar en film och så tittar på den och på något sätt känner själv, ja, men den här vill jag se.
Mm.
Och när jag vänder mig och tittar dem till vänster, då står Jesus där.
Mm.
Och så säger han, ja, Andreas, den tar vi.
Mm.
Och det där var någonting som, alltså det bröt någonting där. För jag hade inte kraften att bryta med det tankemönstret själv.
Mm.
Alltså jag behövde ha en starkare kraft som talar sanningen om vem jag var, än att jag klarar inte av att boosta mig själv ur egen liksom ficka. Ur egen källa, utan det kom en större kraft in och fick korrigera mig, så att hjälpa mig att få en sannare självbild. Vilket innebär att i efterhand då, när jag möter de här vännerna, så även om de kanske fortfarande speglar lite mer åt det, ja, men jag har inte samma tyngd, så behöver jag inte den. Alltså jag behöver inte acceptera den speglingen. Utan jag är mer fri nu. Alltså lite grann som relationen maskrosbarn eller barn till en alkoholist eller alkoholistbarn.
Mm.
Att jag kan på något sätt välja att, ja, fast nej, den där, det där går inte jag in under.
Mm.
Jag vet djupare vem jag är än så där. Så att då kan man lite grann släppa eller på något sätt låtsa att bara för att den personen speglar det mot mig så måste jag faktiskt inte ta emot det. Och det hade jag nog inte kunnat gjort utan att på något sätt ha den erfarenheten av hur Jesus såg på mig.
Ja, just det.
Det var en oerhört befriande erfarenhet faktiskt.
Där kan jag känna att jag har börjat lite på den resan. Typ att jag kan fortfarande påverkas jättemycket av andra. Mm. Hur de reagerar när de möter mig. Eller att jag speglar mig i typ allt och alla. Mm. Och ibland kan jag typ skämmas över att säga det. För att jag tänker att men jag är ju kristen. Eller jag går i kyrkan. Eller så jag borde ju veta vad Jesus säger om mig. Och framförallt kan jag tänka också att på något sätt att det hör till tonåren. Mm. Och att jag borde ha bearbetat det redan. Men jag har fortfarande kvar dem. Trots att jag är 20-plussare och säger någon att jag är glad, ja, men då tänker jag att ja, men då är jag en glad person. Eller om någon säger att man är en bra vän, ja, men då tänker jag att jag är en bra vän. Men, och även om det är väldigt fina grejer så har jag också märkt att de gångerna jag har misslyckats med att vara en bra vän, när jag har råkat såra någon i min närhet eller sådär, då börjar jag ifrågasätta mig själv, men är jag verkligen en bra vän eller är jag en bra person? Så att, trots att det är en bra självbild så håller den inte riktigt för att jag lyckas inte alltid hålla uppe den.
Nej, precis. Och det tycker jag är befriande också utifrån att vi kommer väl kanske in på det snart liksom, men att vara älskad, det alltså jag kan ju vara vansinnig på mina barn ibland för att de gör idiotgrejer liksom, men jag älskar dem ändå. Och det samma sak är det med Gud, alltså han älskar mig. Alltså det handlar inte, mitt värde och vem jag är ligger inte framförallt i hur duktig jag är.
Nej.
Alltså, jag tycker om bilden av att ibland så tänker vi att kyrkan är lite som en skola. Man på något sätt ska in och så ska man klara av ribban. Men jag tror att många i alla fall tänker att ja, men det är lite som en skola. Man ska liksom sköta sig och man ska lära sig och man ska bli bra. Man ska klara av det på något sätt. Men att bilden av kyrkan är egentligen mycket mer av ett sjukhus. Här är det för att jag behöver det. Det är liksom ingen bedrift att komma in på ett sjukhus.
Nej, verkligen.
Utan det är mer ett ärligt, ja men jag behöver hjälp. Och det, i mitt fall var det så, Jesus, jag går vilse i mig själv. Och det som var lite intressant med den här erfarenheten, det var att min självbild då blev förändrad, vilket inte kändes helt bekvämt och inte helt, jag var inte van det. Och den är lite lurig, för det här tror jag vi kan bli liksom lurade att man någonstans, har man haft en självbild, ja men jag är ju så här, och så ska man då börja korrigera den och helt plötsligt känner man sig vilsen. Nej men vänta, är jag så här? Och då är det mycket bättre att på något sätt landa ännu ett steg bakåt, att ja, men jag är älskad av dig Gud, jag är skapad av dig Gud, och så får jag perspektiv istället att jag får upptäcka vem jag är. Upptäcka vad han har lagt i mig. Jaha, kan jag det här? Ja, det var ju intressant. Ja, det här kan jag inte. Nej, men det kan vara kul att lära sig. Istället för att just det här, det är lätt att man vill vara vissa saker därför att vissa saker ger status. Som check eller jag vet att när jag var ungdomsledare så kunde folk säga, är du taggad? Och det finns liksom inte i min värld, jag är aldrig taggad. Och det är ganska skönt nu efter att bara, nej jag är inte jättetaggad, men vi gör det här och det blir nog bra ändå liksom. Men det är vissa så här egenskaper som man ska ha. Man ska vara social, man ska vara liksom driven, man ska vara avslappnad, man ska vara cool, man ska, alltså det är det. Och många av dem så här kan jag bara stryka, men jag är inte det. Nej. Och jag måste inte det.
Ja, skönt.
Ja, men för det luriga är att vissa egenskaper är ju mer värdesatta än andra.
Ja.
Det är bara att se på, det är samma sak med märkeskläder eller prylar eller så. Varför strävar vi efter att ha vissa saker? Jo, det är för att den här prylen ger mig ett värde. Och den mekanismen, den sitter i även om man är vuxen. Alltså bilar, hus, semesterresan, yrke. Alltså det är så lätt att de finns med där också. Så att jag tror man behöver få liksom släppa ibland. Att säga, ja men okej. Varför vill jag vara så här? Och den frågan är jättebra att ställa. Är det för att jag är så här, det här faller naturligt? Eller är det så för att det skulle ge mig mer värde? Och då blir det ju lite, då blir det som du sa, slitsamt. Det är jättejobbigt att hålla upp den. Det funkar inte.
Intressant. Men du, kan inte du ta lite om identitet här nu då?
Identitet, man säger att man ibland att man identifierar sig med eller man är detsamma som. Och det är ju egentligen grundordet i identitet. Och jag tror att det är väldigt... Det finns väldigt mycket att hitta i första kapitlerna i Moseboken. Mm-hmm. Och jag kommer till det som jag... Vi nämnde precis nu med hur olika saker ger oss värde. Och egentligen handlar det om att vi är så oerhört självcentrerade som människor. Mm-hmm. Det är så mycket navelskåderi liksom. Vi sitter och tittar oss själva i naveln hela tiden. Och på något sätt är väl det ett uttryck för... i den berättelsen som vi läser om när Gud skapar människa till sin avbild. Och sen så när ormen lurar människan att äta av frukten så upptäcker hon att hon är naken. Mm. Och så springer hon och tar löv och gömmer sig.
Mm.
Där på något sätt, i den berättelsen så får vi syn på det här som ligger till grund för hela vårt beteende. Alltså det vi gömmer oss även för Gud. Och hela upprinnelsen till det där, eller liksom det där Gud säger, du är min avbild. Och så säger ormen till människan, nej men om ni äter av den här frukten, då blir ni som Gud. Och där liksom är frestelsen, det är det som människan, den lögnen går människan på. Ja. Så hon äter av frukten för att försöka bli som Gud. Men hon är ju redan skapad till att vara Guds avbild, alltså som Gud.
Ja.
Så människan luras att försöka bli någonting som hon redan är. Ofta tänker man så här att ja, men det är bättre att jag försöker göra någonting vid sidan av Gud. För Gud är, när han vill nog bara hålla mig tillbaka. Gud tål inte av att jag kliver fram. Det är egentligen de tankebanorna som finns i den här berättelsen.
Mm.
Att jag har det nog bättre vid sidan av Gud.
Ja.
Och det är ju det är precis där som man går bort sig då som människa. Att försöka bli någonting som jag redan är. Mm. Och det enda som det blir är att jag blir självcentrerad. Och det är ju liksom syndens ursprung om man säger. Att försöka söka liv, försöka söka identitet, försöka söka värde vid sidan av Gud. Det är en återvändsgränd. Det är liksom, så att då blir det... Ofta att man plockar upp de här fikonlöverna som med i berättelsen och försöker liksom dölja sin nakenhet.
Ha?
För att jag är naken, jag är inte, vem är jag? Jag är inte värd någonting.
Ah.
Och så plockar man upp löv, eller man plockar upp märkeskläder, man plockar upp egenskaper, man plockar upp talanger eller sportintressen. Man plockar upp saker som på något sätt kan säga att ja, men det här gör att jag är värdefull. Jag vet, jo men vi satt ju här nere med ungdomarna för några månader sedan och pratade om just det här. Och jag tror att jag nämnde det, för jag spelar gitarr.
Mm.
Och under den perioden då jag inte hade en bra självbild eller kände mig värdefull, så gick jag in ibland i musikaffärer och spelade instrument. Eller spelade gitarrer. Och då är det ofta så för dem som känner igen sig det, då går man in och så spelar man det som är ju absolut det bästa man kan.
Mm.
Och så på något sätt så lite grann läser man av vad händer i lokalen och så hittar man bekräftelse där. Och det värsta som hände, det var ju om någon annan kom in och var bättre.
Ah.
Då gick man ju bara där och bara, jag lägger ner. Jag kommer aldrig mer spela gitarr. Man blir liksom så här. Därför att då hittar jag min identitet i, alltså mitt värde. Jag identifierar mig egentligen med någonting som är... Alltså det, vad ska man säga? Det är ungefär som att trampa vatten eller försöka släcka sin egen törst med sitt eget saliv.
Mm.
Det är både ofräscht och ointelligent. Alltså det funkar inte.
Nej.
Så att problemet blir, tror jag, när vi försöker skapa oss ett värde istället för att ta emot ett värde.
Mm.
Och det för jag tror det är jätteviktigt att vi har skapat Guds avbild. Och när Jesus döps så kommer anden ner över honom och så säger fadern, du är min älskade, du är min utvalda. Det är det absolut det första som händer med Jesus. Det är det som han får höra, du är min älskade, du är min utvalda.
Mm.
Och sen så leds han in i frestelserna i öknen och djävulen försöker på olika sätt få honom liksom att kliva ur den här identiteten.
Mm.
Om du är Guds son så gör det här. Eller om du är Guds son så gör det här. Liksom. Att försöka bevisa att han är någonting vid sidan av att han är älskad. Och Jesus besegrar de här frestelserna genom att inte göra någonting.
Mm.
Det enda han gör det är att han står kvar i sanningen. Jag älskar och jag vet att jag kan lita på det som Gud ger mig.
Ja.
Jag behöver inte bevisa någonting. Så det tror jag är väldigt viktigt, just att påminna oss liksom att vi är Guds avbild. Och inte gå på den lögnen att försöka bli någonting som vi redan är.
Mm.
Alltså för det är ju det som det finns en psykologisk term eller beskrivning på det här med Maslows behovsstege. Att alla vill vara älskade. Känner man sig inte älskad vill man vara beundrad. Känner man sig inte beundrad så vill man vara respekterad. Känner man sig inte respekterad vill man vara fruktad. Känner man sig inte fruktad så vill man vara jag tror att det är avskydd.
Mm.
Alltså så att man vill vara någonting. Ja, men ge mig, vad är jag? Och allt det där bygger liksom utifrån oss själva.
Ja.
Så att identiteten som kristen så handlar ju det väldigt mycket om det som sker i dopet. När man döps så får vi ta emot den heliga anden. Och så säger fadern över oss, du är min älskade, du är min utvalda.
Mm.
Det är en identitet liksom som kommer gång på gång i Bibelns texter. Och en liten hemlighet som jag avslöjar här nu då, men säg inte det vidare. innan jag går upp varje gång och delar någonting, en predikan eller liknande, så tackar jag alltid Jesus för att tack Herre att jag är din älskade, tack att jag är din utvalda.
Mm.
För jag påminner mig själv om vem jag är, så att inte när jag står där att jag behöver liksom försöka fiska efter bekräftelse.
Mm.
För då kommer jag bara säga sådana saker som de vill att jag ska säga. Och ibland så kan man säga saker som kanske upprör någon. Och ibland säger man saker som andra blir uppmuntrade av.
Mm.
Men om jag ska vara fri i det.
Mm.
Så måste jag vara fri från att behöva deras bekräftelse.
Mm.
Så det är nog min vanligaste bön. och jag tror att det finns en poäng i det, att tacka. För att om man säger tack så betyder det att då har du redan någonting i din hand. Eller du har redan fått någonting.
Mm.
Så att jag ber inte att Gud älskar mig mer eller hjälp mig att... Utan jag brukar istället bara tacka. Tack Herre att du älskar mig.
Mm.
Tack Herre att du har gett min ande. Och jag märker att det är liksom som att jag slappnar av. Bara, just det. Du är redan här. Jag är redan älskad.
Mm.
Och där så kan lite av den här stressen av att inte duga till och de sakerna som så många röster utomkring säger till mig hela tiden, så kan jag ta dem lite liksom med en klackspark.
Mm.
För att, ja men Herre, du är ju ändå den som har skapat mig. Du är den som har gett mig livet. Och det du säger om mig, det är det som väger tyngst.
Mm. Mm.
Det betyder inte att jag inte kan bli sårad. Det betyder inte att jag inte liksom blir ledsen eller på något sätt besviken. Men det finns en tyngd som är, eller en botten som är djupare.
Ja.
Och den hänger ihop med dopet. För att när jag döps så är det så att man kallar det för dopgrav, eller man dör bort ifrån sig själv. Och det är delvis det här som man dör bort ifrån. Att sluta försöka bli någonting.
Mm.
Att istället, ja men när i dopet dog jag och så uppstod jag med Kristus. Med honom, jag får bära hans ande. Det är det största privilegiet som vi har som människor.
Mm.
Att få bära Guds ande. Att få vara hans älskade. Och att där då låta den sanningen få liksom sakta korrigera bilden av vem jag är och också liksom självförtroende och självkänsla och de bitarna.
Mm.
För att då är jag på något sätt uppkopplad till originalkällan.
Mm, mm.
Så att det börjar någonstans där, tänker jag. Och sen så kan man också vara med och hjälpa och bekräfta andra.
Mm.
Så att, ja men jag är så värdelös. Sluta.
Mm.
Det där är inte sant. Nej men det känns så. Ja. Och då kan man ibland få fundera på, men varför känns det så?
Mm.
Vart kommer de här känslorna ifrån? För i mitt fall så var det ju den här videobutiken.
Mm.
Och då fick jag på något sätt göra upp med det och säga, men herre, det de gav mig, det stämmer ju inte. Ja, ah, just det. Då ber jag får förlåta dem.
Ja.
För att de inte behandlar mig rätt. Och när jag gjorde det, då är det ju som en upprättelse själv. Bara just, nej men det de sa, det tänker inte jag ställa mig under. Jag tänker ställa mig under det som du säger om Jesus.
Mm.
Och ibland får jag också be om förlåtelse för hur jag behandlar mig själv. Ja men herre, förlåt för att jag trycker ner mig. Ja, och så får han liksom, då är vi tillbaka i sjukhussängen liksom. Mm. Där har jag kriteriet att jag åker in i de här dörrarna och hjälp. Mm. Och han är ju den stora läkaren som vill läka oss ande, själ och kropp.
Mm.
Så att identiteten tror jag är jätteviktig att liksom alltid koppla till Gud. För det är honom vi ska identifiera oss med. Det är hans avbild vi är.
Mm.
Jag tänker det finns ett ställe som säger att Gud är barmhärtighetens fader och all tröstens Gud. Och på ett annat ställe att fadern efter vilken all vad fader är i himlen och på jorden. Alltså att även våra föräldrar och våra kompisgäng, alltså de våra relationer som vi finns i, det är de som också vi får mycket identitet och bekräftelse av.
Mm.
Och det vi behöver bara komma ihåg är att de är också skapade Guds avbild, men de är också sårade och skadade.
Mm.
Så de bilderna som de ger mig är inte heller alltid helt sanna. Utan de behöver på något sätt också korrigeras i relation. Och det jag misstänker ni pratade om det förra gången då med maskrosbarnen. Just det, för en förälder inte förmår ge rätt bild till ett barn.
Mm.
Och egentligen är det som alla föräldrar. Därför att alla föräldrar är bristfälliga. Medan fadern aldrig är bristfällig, utan han är den sanna fadern.
Ja.
Så där någonstans tänker jag kring den identiteten, eller kristna identiteten. Alltså den behöver alltid liksom kopplas tillbaka till Gud själv.
Mm.
Och jag tycker just i dagens läge så är det så mycket man har sin identitet i att jag är sån och jag är inte sån. Alltså det finns identitet och anti-identitet nästan.
Mm, ja.
Och också vi har på sätt och vis en lyx att vi kan välja rätt så mycket.
Mm.
Återigen så försöka skapa bilden av vilka vi vill vara.
Ja.
Och jag tror att detta är ett enormt stresspåslag för en vanlig människa istället för att, som jag sa, upptäcka vem jag är skapad till att vara.
Ja.
Alltså, det är inte jag som plockar ihop mina komponenter. Det har någon annan redan gjort. Utan jag får försöka ta emot, upptäcka och sen låta honom läka och upprätta mig mer som människa. Ja. Men det måste alltid göras i relation till Jesus.
Ja. Ja, bra sagt. Jag hörde ett citat i en predikan för några år sedan som jag tyckte var väldigt tydligt på det temat också. Att om du vill fråga dig själv liksom vem du är, så man kan tänka sig själv att man är en bok. Liksom.
Mm.
Och om du vill ta reda på de här små detaljerna om boken som inte står i boken, men man undrar ändå så här, men hur tänkte du när du skapade den här karaktären till exempel? Då går man ju inte till recensionerna som har läst boken i första hand, utan man går ju till den som har skrivit boken för att fråga honom vad han har tänkt.
Mm.
Och det är ju Gud. Mm. I vårt fall är ju han som har skapat oss, liksom, som har hela tanken med våra liv.
Mm.
Och då är det bättre att fråga honom än alla de som har mött oss för att ge på deras bild.
Precis. Det är en väldigt bra bild.
Mm.
Det är jättebra.
Mm. Jag tänker också, det låter så skönt att ha den fasta identiteten, liksom den fasta självbilden på något sätt. Som du pratar om, att du ber liksom inför predikan, men hjälp mig att komma ihåg vem jag är. Liksom. Mm. Att när man har fått den förståelsen för vem man är skapad till och vem man är på riktigt, då rubbas inte den lika enkelt.
Mm.
För i mitt fall, eller sen när jag lyssnar på mina kompisar och inser att nu misslyckades jag med att hålla uppe den här att jag är en bra vän. Liksom, då rubbas ju min självbild och den ändras hela tiden.
Mm.
Och det läste vi också att den kan göra.
Mm.
Men det låter så skönt att ha ändå, det här är den jag är. Alltså jag är alltid älskad, jag är alltid värdefull. Och ingenting kan hindra mig från att vara det. Liksom.
Nej, precis. Jag sjunker aldrig lägre än så.
Nej.
Å andra sidan stiger jag aldrig högre än så heller. Och det, men det är faktiskt jätteviktigt, tror jag. Och det gör att det är lite enklare att misslyckas.
Mm.
Ja, det här blev inte jättebra. Nej, och det är okej.
Okay.
Och för att men det hänger inte ihop med mitt värde.
Nej.
Sen kan man ändå känna, men då lär vi oss någonting och så tar vi det vidare. Liksom.
Mm. Precis.
Men, ja.
Jag tänker också att så här, även om man är skapad till att vara en viss person, så betyder ju inte det att man inte, som du sa, kan lära sig någonting nytt. Mm. Eller så här, men jag kan inte spela gitarr från början från födseln. Liksom. Mm. om jag vill lära mig det är klart att jag kan göra det. Att man kan fortfarande utveckla sin personlighet. Mm. Bara man kommer ihåg vem är jag skapad till? Vems son, vems dotter är jag?
Ja, för jag blir alltid lite så här när folk säger men jag är så här som person. Så tänker jag alltid så här, ja. Är du det? Eller vill du vara det? Eller är det så långt du upptäckt dig själv? Och det är helt okej.
Okay.
Men någonstans, för att vara älskad innebär också frihet att så jag har upptäckt det här hos mig så långt. Men det innebär att det finns ju förmodligen andra saker att upptäcka också. Både bra och dåliga sidor.
Ja.
Och då får jag ta dem när de kommer.
Ja.
Men att på något sätt inte hamna i stressen att nu vet jag vem jag är. Jag är färdig, jag är klar, jag vann. Det tror jag också blir oerhört stressande. Och jag kan ju märka på vuxna, alltså äldre som sitter fast i gamla självbilder. Som inte är sanna och som inte, alltså de skulle ha behövt hjälp att bryta med det för länge sedan. Men risken är att om man har levt med det så länge så blir det som jag sa, det blir ovant att tänka på ett annat sätt. Så att folk blir nästan, man går vilse känslomässigt ett litet tag. Och det måste man då få göra för att hitta tillbaka. Eller hitta rätt. Det är ju alltså om du går vilse i skogen och känner, jag vet inte vart jag tar mig härifrån. Det är inte så, du sätter dig inte ner. Här vet jag ju att jag är här. Så då sitter jag väl kvar här. Det är ju en jättedum tanke. Utan då försöker man ju på något sätt hitta, vad kan jag orientera mig efter? Och sen ta mig vidare. Och då är det ju andra vänner som kan på då vara speglarna och bekräfta sanningen. Och kanske också liksom dementera eller säga emot lögnerna. Men då måste man också våga öppna upp och visa sig lite sårbar för någon. Säga, du, jag kämpar med det här. Hjälp mig.
Och hur ska man börja liksom med det här jobbet? Eller hur ska man ta itu med de här frågorna?
Just det. Vi är snart inne i påsk.
Ja.
Och det finns en av texterna är när Maria är ute och letar efter Jesus i graven. Han har uppstått och hon hittar honom inte. Och sen så säger hon, Jesus kommer bakom henne, hon känner inte igen honom. Så säger, herre, jag tror att det är trädgårdsmästaren. Herre, är det du som har tagit bort min herre? Så säg mig vart du har lagt honom. Och då säger bara Jesus, Maria. Och då fattar hon att det är Jesus som står här. Och det som har berört mig i den texten, och det som jag tror är viktigt att skicka med in i det här, det är att Jesus sökte upp henne innan hon sökte honom. Alltså vi har ibland en känsla av att nu ska jag söka Gud. Och det är helt riktigt, vi ska söka Gud. Men vi behöver vara medvetna om att han är redan för oss. Alltså han är redan där för att möta mig. Och därför så kan vi alltså med full tillit be, herre, tack att du älskar mig. Hjälp mig på den här vägen, visa mig. Och det jag, det kanske det som är liksom mitt uppdrag, det är att vara tillgänglig. Jag hörde här om veckan, det var någon som delade en bild av vad bönen är. Bönen är ju inte att jag förändrar Gud. Men det gör någonting med mig när jag ber. Och det är lite som att man sitter i en båt ute på sjön utan åror. Och så är det någon som kastar ut en lina som sitter fast i berget. Och jag börjar dra i linan. Det är inte så att jag drar berget till mig. Och på samma sätt är det med bönen. När jag börjar dra i bönens liksom lina så drar jag mig själv mot klippan. Jag drar mig själv mot Gud. Och till slut så kan jag då få stå på fast mark. Så att hur börjar man det här? Ja, gör dig tillgänglig för Gud eller börja söka Gud. Och låt honom leda dig. Och det här är ju mycket reflektionen. Jag tror värdefullt att på något sätt, herre, vad är det som händer nu? Varför tänker jag så här? Varför känner jag så här? Och bara fundera kring det. Och på sikt så kan man ju också få då kanske, det här verkar inte stämma. Och då prata med någon och be tillsammans med någon. Det är väl mitt stalltips. Så långt.
Gud. Vi börjar närma oss avslutet på det här avsnittet nu, men jag blev ändå nyfiken. Så här, tror du att man kan hitta en stabil identitet eller en stabil självbild utan att grunda sig på Gud eller på en kristen tro?
Alltså egentligen inte, eftersom vi är skapade i Guds avbild. Och att, alltså det som Jesus säger i den här berättelsen om liknelsen med vinstocken, att han säger att han är vinstocken och och vi är grenarna.
Mm.
Alltså om man inte som gren är kopplad till stammen så kommer man inte bära den frukt som man har tänkt. Så att absolut att människor kan ha bra självförtroende och man kan ha en hög självkänsla.
Mm.
Men om inte den är kopplad till Gud så är den på sätt och vis alltid haltande. Mm. Den är inte sann i den bemärkelse.
Mm.
Så det är ju liksom alltså alla har ju en självkänsla, alla har ju en självbild, alla har ju ett självförtroende. Sen är frågan om det är bra eller dåligt, sant eller falskt.
Mm.
Och det är ju inte säkert att det som någon tycker är en bra självbild, att någon annan tycker att det är en dålig självbild.
Mm.
För det kan man ju märka ibland att folk säger, nej men du ska inte tycka för mycket om dig själv.
Nej.
Och det tycker de är bra och jag kanske inte tycker att det är bra. Då.
Mm.
Så att man behöver tänka några varv kring de här sakerna, tror jag också.
Jag kan fundera på liksom vad, om man vill ha den här stabila grunden som alltid håller i alla väder, liksom, att jag alltid är älskad och värdefull. Hur vet man att det är sant om man inte har den här objektiva övre makten som har sagt att du är älskad eller du är värdefull? Kan man grunda de tankarna på någonting? Om man inte tror på Gud kan jag fundera på. Mm. Alltså, hur vet jag att jag är värdefull?
Mm. En del tror jag hämtar sitt värde utifrån att det man har gjort. Mm. Alltså olika markörer. Alltså yrke eller sen tror jag att en del hämtar sitt värde utifrån ja, men till exempel mänskliga rättigheter. Mm. Jag är en människa, alltså är jag värd att älskas. Men så det blir lite sterilt att det blir liksom ett dokument som ska säga att jag är värdefull.
Ja.
Vi är personer. Ja. Det händer ju någonting annat. Det är skillnad om jag läser att jag skriver själv en lapp på datorn och skriver ut den och säger du Andreas, du är älskad.
Mm.
Jaha, vem säger det här?
Mm.
Alltså vem liksom kliver in och ger de här orden tyngd?
Ja.
Det behöver en person göra. Och ytterst sett är ju Gud en person också då, så att Gud kliver in är ju oerhört väsentligt på det sättet också. Jag har mött någon människa någon gång som oerhört kompetent i det personen gör, men som ställer frågan, ja, man funderar ju på, är det här jag har vikt mitt liv åt? Liksom. Och det är jag då, jag sa det inte på en gång, men jag liksom någonstans tänker, ja, fast sök inte ditt värde och identitet i det du har byggt upp, utan istället bortanför det, liksom, eller djupare än det.
Mm.
Och då kan jag helt plötsligt perspektiv på det man gör bli någonting helt annat.
Mm.
Men vi har en oerhört stark förmåga att flytta fikonlöv. Liksom. Mm. Nej, men jag har försökt mitt värde i det. Jag har släppt det.
Mm.
Nu så har jag kommit vidare. Jag är mer klarsynt, jag är mer upplyst, jag är mer, och så har man bara bytt fikonlöv.
Mm.
Det är rätt så intressant egentligen.
Mm.
Så att jag tror snarare att sluta försöka, börja tacka i relation till Gud blir liksom, det är så futtigt, det är så banalt, men det är så sant liksom.
Mm.
Så där tror jag vi hittar mycket.
Ja, spännande. Mm. Jag tycker att hela det här avsnittet var väldigt spännande och det är intressant att utforska de här frågorna, och det gäller ju alla individer eftersom att vi alla är personer, liksom, att söka sin identitet och sin självbild och utforska vem man är och ta reda på vem man är skapad till.
Mm.
Det är väldigt spännande, och kanske har ni fått till er någonting hemma som har suttit och lyssnat på det här eller känner för att börja den här spännande resan själva och hitta er identitet?
Mm.
Tack Andreas för att du ville vara med.
Tack för att jag fick vara med. Kul!
Vi ses igen nästa vecka och då kommer vi prata om grupptryck. Jag kommer ha en ny gäst här och vi kommer gå igenom olika saker som vi kände press över i tonåren, oavsett om det var uttalat eller inte. Så det kan bli spännande och lite galet kanske. Vi får se. Vi ses då. Gud välsigne er.